Hej alla vänner och varmt välkommen tillbaka till Vinter med fröken Vithatt. Och idag är det den 21 februari 2024. Ja hörni, nu är det mycket som händer. Jag har grävt lite i det här Michael Rawlinson-caset och det är helt galet. Det är helt galet hur det här är hanterat från svensk sida. Hur det här är verkligen tecken på att det vi pratar om när vi pratar om en djup stat, att det verkligen existerar. Det vill säga korrupta, icke-folkvalda element som samverkar. Och där har vi både i den politiska apparaten, i underrättelseapparaten och bland företag, företagsintressen som samverkar. Och det här är kriminella nätverk. Det här är ett kriminellt brottssyndikat. Helt klart. Och det är så mycket som är skumt. Jag har klippt ut några klipp så ni ska få en riktig kort version på allt vad som har hänt i det här caset. Inte allt såklart, det finns jättemycket. Och gå gärna in och gräver det här själv också. Men ni ska få i alla fall de övergripande delarna här idag. Och sen om ni känner att ni har tid och lust så kan ni ju fördjupa er lite i det här. Och jag tycker Michael Rawlinson eller Mike eller Micke. Mike kallade han som var chef för hela Kosovo rättssystemet. Han kallade honom för Mike. Så att, jag tror att jag håller mig till Mike. Och jag tror att de flesta kände honom som Mike. Michael eller Michael. Och det är spännande alltså. Eller spännande, det är fruktansvärt. Men jag tänkte vi skulle börja med att Michael Rawlinson, eller Mike, han ska beskriva. Det här var från Folk och Försvar 2014. Där han medverkade och då talade han just om korruptionen och han talade om den organiserade brottsligheten på Balkan. Men han pratar också om, han får en fråga här av moderatorn. Och det här tycker jag stämmer ganska väl på vad den djupa staten egentligen är. Det är det jag tycker att han förklarar på ett väldigt, väldigt bra sätt i det här klippet.
After the break, but I would like to ask you, consider working with the local authorities. What have been most difficult? Has it been the corruption or lack of knowledge or lack of will? Or something else?
Well, the corruption is, of course, the absolute biggest problems. What we can say is that the corruption has taken the forms of a parallel system to the public sector, and that sort of parallel system is totally controlled by the senior political level of the country, which makes it really, really hard to actually do investigations against these individuals because they are covering themselves all the time.
Do you think that the European Union, the countries, member countries in the European Union are doing enough in order to fight organized crime?
To be honest, no.
Why shouldn't you be honest?
From my area where I'm in right now, our capability to fight organized crime within the country is hampered down by the political development in the country. The political development is more important than the fight against organized crime at this moment.
Mm-hmm.
especially the normalization dialogue between Pristina and Belgrade.
And when you're saying that we do need to dare to share, what kind of information is it that is so sensitive that we don't want to share it with others, or that others don't want to share it with us?
It's all kinds of information in regards to these criminal groups' activities, actually.
Mm-hmm.
Yeah. I can't specify a specific topic here, but we are normally working in our stovepipes all the time. We are coming to be able to use more Europol's capability as a hub for information sharing, and I think there is the future. If we are supposed to be able to fight the organized crime more globally, we need to be able to share information through these hubs, Interpol, Europol, and these kind of organizations.
And we're going to continue discussing those topics after the break. Thank you very much, Michael Rawlinson, for coming here. Give him a bow.
Ja, jag tycker han beskriver väldigt bra den organiserade brottsligheten. Och han pratar ju om den såklart, men det han utredde mest här, det var ju två korrupta domare, italienska domare. Alltså det fungerade så här att du hade ett utländska som kom, så du hade svenskar, italienare och så, och de agerade så att säga i landets namn, så att de var domstolen i Kosovo, så de agerade inhemskt, och så här har skett då i flera länder på Balkan och andra ställen, så att kommer in då utländska domare och jurister, och de handlar helt enkelt å landets vägnar då. Och då visar det sig att två av de här domarna, de är inte dömda ska jag säga, men det framkom då när man kartlade de här kriminella nätverken, att de kriminella pratade om att man betalade då för att gå fri från domar. Och då var det en tariff då på mord, och då var det, och jag tror det var 10 000 euro per år. Men totalt så var det väl, hade väl de här dragit in ungefär 200 miljoner euro, så att det blir ju 2 miljarder så att säga, som den här, så det var ganska stora belopp som de här hade då, kriminella hade köpt sig fria då helt enkelt från olika domar. Och när Michael Rawlinson då utredde det här, han var chef för att hämta in underrättelser kring det här, och då menar de att det var en witch hunt mot de här italienarna, och man försökte få honom sparkad, och andra också som jobbar med det här, och menar på att det här var bara, han var bara ute efter dem så att säga. Det här ledde ju till att han fick sparken, han blev satt i husarrest, han fick en attack, alltså det var en bakterie som, han hade inget sår, och helt plötsligt hade han ett sår på benet, och det växte bara på ett par timmar, så var det liksom som att benet ruttnade, och det här gick väldigt, väldigt snabbt, och då så var han i Montenegro, och hans fru kom därifrån, och då sa de att vi kan inte behandla dig här, utan du måste helt enkelt åka till Sverige. Och då kom han till Karolinska av alla ställen, Karolinska institutet. Och då så lyckades de, men de kunde inte rädda benen. Så han satt ju i rullstol. Och det var ju journalister som drog i det här, och tanken var ju att de skulle träffas igen. Men då hastigt och lustigt efter semestern där så bara dog han, fast han hade mått jättebra på kvällen, och de säger att det var en blodpropp då. Men det var väldigt lustiga omständigheter kring allt det här, och när den här juristen som vi ska lyssna på snart, när han pratar om det här, så menar han på det. När jag lyssnar på det här nu så försöker jag kartlägga vilka funktioner olika hade. Jag menar, han var ju underrättelse. Och han jobbade då för Folke Bernadottes akademin. Det är ju jättekonstigt. Det är en svensk myndighet då. Men varför jobbar en underrättelseofficer för Folke Bernadottes akademin? Och han menar på att han fick ju ingen hjälp därifrån sen. När han då satt i rullstol och han hade inga pengar och han hade inget boende. Det var lite kompisar som hjälpte honom att hitta en lägenhet. Alltså vi har en typ Hamilton här. Vi har en underrättelseofficer som har jobbat i rikestjänst under många, många år. Och sen blir han bara kastad framför bussen igen. Och det här har kommit upp igen nu för ungefär 2 år sedan. Och nu är det aktuellt ännu en gång. Och det är ju för att en av de här domarna som de man utredde, eller man utredde ju knappt det här, men han är nu någon chef inom Eppo. Och det är det som där Sverige ska ingå, det samarbetet då. Och det är ju en stingoperation. Och frågan är kanske vad han var från början. Antingen var han korrupt att man fortsätter samla in bevis eller så. Men som sagt, de tog ju alltså betalt för att man skulle slippa straff då. Och de tog betalt då i form av både domar och år av fängelsestraff då som man skulle få. I Sverige hade ju det inte blivit så mycket pengar. Saft och bulle, 3 månader. Det kostar liksom, om 1 år kostar 10 000 euro så kan man säga det räcker med ett sms-lån så är du fri från dom. Om du ens får en dom i Sverige. Nu var jag lite. Men det Michael Rawls som pratar om här, det är just de här parallella systemen. Att det här är liksom en parallell statsapparat. Med den seniora nivån av politiker som är involverade i det här då. Och det var i alla fall en domare. Han fick ju då de skulle häva hans immunitet. För vi får tänka på alla de här domarna som åkte över gränsen här och då tog emot de här pengarna och satte de här, friade då de här organiserade brottslingarna. De hade ju diplomatisk immunitet och det var i alla fall en som skulle bli av med sin immunitet, en domare. Och då kunde inte rättsväsendet, alltså den här personen som var chef för rättsväsendet i Kosovo, han kunde inte göra det. Utan den som hävde immuniteten, det var FN. Alltså man undrar vad FN har haft för roll egentligen. Hur många har de egentligen kunnat ge immunitet från FN? Och om de på något vis är de enda som kan häva immuniteten, det är också jättemärkligt tycker jag. Så att när ni går igenom det här caset och lyssnar så tänk på alla de här grejerna. Det är ju jättekonstigt vilken roll de olika har haft. Jag menar Folke Bernadottes akademin, vilka är de egentligen? Alltså man har ju tänkt då på skräp och polisen och så vidare. Men man har ju inte tänkt på att rena spioner à la Hamilton liksom ska vara anställda från Folke Bernadottes akademin. Och akademin som ändå är en myndighet är också så här helt skumt. Jag har en katt som har hoppat in i en påse här så. Vad bra att ni hör mig. Ja, jag tänkte jag skulle då ta upp jag är så värdelös. Jag vill alltid ta det intressantaste först. Och nu tänkte jag ska spela upp ett klipp här från Spionpodden. Och det här är ju ett par delar. Jag vet inte om det är 4 eller 5 delar. Jag är på 4:e delen i alla fall nu. Och jag tänkte jag skulle vänta med det här. Men det här är så otroligt spännande. Och jag känner också att jag behöver lite hjälp att gräva i det här. Så att jag tänker att vi gör det här tillsammans. Så att det här kommer säkert bli ett par episoder som handlar om det här. För det här är jätteintressant tycker jag. Och det är också... Ja, det är intressant att lära sig hur det här har fungerat. Och det jag tänker på när jag hörde Michael Rawlinson där på Folk och Försvar, det var ju att det verkar som att han hade lite svårt att få underrättelser. Alltså han hade svårt med informationsutbytet. Det är också helt galet. Varför kunde han inte... Vilka är det som har suttit på all information? Det var en retorisk fråga. Det är ju såklart, alltså de som har suttit och kan avlyssna allt, det är ju Ericsson och Wallenberg. Men då har man liksom försvårat, alltså ibland har man gett ut information, då lägger man liksom en brödlimpa här. Varsågod, här är en brödlimpa. Och sen nästa gång, då kan man inte, då är det som att köra huvudet i en vägg. Ja, det här är väldigt, väldigt intressant.
Mm.
Men vad tror du hände Mikael Rawlinson?
Ja, alltså jag pratade ju med honom och frågade hur han kunde få de här mördarbakterierna på sig. Alltså, han fick ju någon sorts streptokocker. Och han var ju själv erfaren, så att han hade ju undersökt det där, och han hade sett det, va? Den typen av bakterier, de lever typiskt sett inte, va? Alltså, man kan inte överföra bakterierna på ett normalt sätt, alltså, va? Men sen var det så att han berättade för mig att det fanns en möjlighet som han hade sett, och det var att man bakade in de här bakterierna i någon sorts vax. Mm. Och då kunde man alltså lägga och smeta in lakan med sån vax. I sådana fall så kunde man överföra de här till den som lägger sig i sängen. Så frågade jag ju honom då, va, att ja, men var skulle det ha skett då? Va? Ja, det måste ju i sådana fall, om det skulle ha skett, så skulle det, och detta är ju bara spekulationer, va? Det är svårt att bevisa naturligtvis. Men då skulle det ha skett i hans bostad, och så sa jag, kan det ha ju skett så? Och då sa han det, va, att det var han inte var sig säker på eller osäker på, han visste inte, alltså han, men det var inte omöjligt. Det första han hade fått, det var att det var omöjligt att de här bakterierna alltså inte går. Men bara det att han tänkte de här tankarna tyder ju på att det var, ja. Man kan... han var ju underrättelseofficer, så att han tänkte naturligtvis i sådana banor. Och han visste ju naturligtvis att det var en hotbild mot honom. Det var väl ingen som kan förneka. Men sen hur det här utvecklades, men problemet var i alla fall, va, att om de skulle ha tagit sig in i hans lägenhet, så är det typiskt sett så att det hade han varit medveten om. Men det är klart att om det är alltså högklassiga italienska maffiabekämpare, så klarar de att ta sig in på ställen som vi normala inte ens kan drömma om. Ungefär så uttryckte han det vid något tillfälle. Det är ju så att säga lite grann spekulationer, men ja.
Men man kan ju också, ja, det är fruktansvärt otäckt, men vet du att han hade haft cancer?
Ja, jag kände till det, ja. Mm.
Vet du att han behandlades av en italiensk läkare i Stockholm?
Ja, jag kände till det också.
Vet du om att han fick, att det tillkom en till italiensk läkare en vecka innan han dör?
Ja, jag var medveten om det också.
Vet du vad hans dödsorsak är?
Nej, han försökte ju, hans änka och jag försökte ju liksom pratade om detta, och då gällde det ju att få en obduktion för att utreda dödsorsaken, men det vill inte läkarna bevilja. Det är lite oklart omständigheterna och sådär, och jag har inte, men så var det.
Ja, så man kan säga innan ja, hur den kommer sig, så blev han i alla fall kremerad. innan obduktion kunde göras. Så det hade de väldigt bråttom med. Så att vill man nu undersöka den här bakterien eller så, så är det alltså omöjligt. Och ja, och det, den här, jag tror han heter Mattsson, jag ska bara titta vad han heter på den här, ska vi se. Precis, Mats Mattsson hette han. Och han då jobbade för Eulex. Och han skriver så här: jag kommer nog inte få en tjänst i EU efter detta. Men det jag sa var som det var, fast det egentligen var värre. Även alla lokala åklagare och utredare som utredde ärendet, en statsåklagare, riksåklagarens stabschef samt riksåklagaren själv fick alla sparken. Det var en cover-up grand slam. Ingen blev straffad för en uppenbar penningtvätt och korruption på över 2 miljarder. Ja. Det som börjar bra men som slutar pinsamt och riktigt illa för EU, EU-lex och rättssystemet. Ja, jag tycker han, det var väldigt intressant där faktiskt. Och han hade mycket information att delge. Men som sagt, det känns som att det ändå har funnits människor i det här som har velat och som har gjort rätt och som har trott att de har gjort rätt och som har försökt göra rätt. Men som sagt, den här apparaten har fått som ett eget liv, det här parallella systemet. Och ju mer brott de begår, ju mer, ju större måste cover-upen vara. Och ja. Och vi får väl se vad det blir av det här Eppo nu då. För en av de italienska, vad han nu hette, han är ju där nu och är någon chef då. Ja. Och sen då ska vi se hur Sverige har skött det här. Alltså de lämnade ju honom helt till sitt öde. Och Paul Jonsson drog i det här för 2 år sedan. Frivilligt eller ofrivilligt. Men i alla fall. Vi ska i alla fall höra på. Här drar han så att säga, han drar som en recap på ungefär 3 minuter på vad hela det här caset handlade om. Och det hör ju till saken då att när de försökte då anklaga Michael Rawlinson för massa saker så tömde de alltså hans skåp. Alltså han hade ett, de tog ut hela hans kassaskåp och ja, tömde det helt enkelt. Men vad jag hörde från Mats Mattsson där då, vad han sa, det var det att Mike Rawlinson, han är så erfaren så han hade inte ens lagt väldigt känslig data i det, utan han har det någon annanstans. Och då är frågan var det är någonstans. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet var den här känsliga datan är. Men som sagt, han visste vad han gjorde. Han hade full koll på hotbilden mot sig själv. Han visste att att de försökte slå ut honom på olika sätt. Så att han hade inte, enligt Mats Mattsson, han hade inte satt det absolut känsligaste datan i det här kassaskåpet. Då. Så vi får se, det kanske kommer fram en dag. Vad som stod det där. Och Spionpodden, de säger att vad de tror är det som var innehållet har de publicerat på sin hemsida. Och det är en säker källa. Så att det kan ju hända att det är den informationen. Jag har inte hunnit gå igenom den än. Men det kan hända att det är det som har kommit fram. Och det är också intressant ju. Nu ska vi lyssna på Paul Jonsson, Moderaterna här. Och det här var alltså en utfrågning i riksdagen för 2 år sedan. Jag kan kolla precis när det var.
helt enkelt gå till botten med vad som skedde i EU-Lex under de här perioden från 2014 fram till 2016. Men fru talman, låt mig först ge en kort bakgrund av själva fallet då. Michael Rawlinson, som ju avled i juli 2018, var en mycket erfaren svensk underrättelseofficer. Han hade en bakgrund på kustjägarskolan och på fallskärmsjägarskolan och hade tjänstgjort i olika omgångar i Kosovo. Under den tiden han var chef för kriminalunderrättelsekontoret på EU-Lex bedrev han också då en mycket känslig utredning mot två brottsanklagade italienska domare som också var knutna till EU-Lex. Men i samband med att italienaren Gabriel Mucci tillträdde som chef för EU-Lex så ställdes allt detta över ända. Mucci sa att nu var då häxjakten på italienare över och han ville att alla internutredningar mot italienare och andra medborgare skulle läggas ner. Det är ju naturligtvis i högsta grad anmärkningsvärt och det är också någonting som påverkar Sverige, för åtminstone tre personer som var knutna till den här antikorruptionsutredningen var ju svenskar och gjorde ett väldigt viktigt arbete där. Vad som sen skedde var ju att Michael Rawlinson togs ur tjänst i mars 2015 och försattes i husarrest på helt grundlösa anklagelser utav Mucci. Rawlinson flög sig för övrigt tillbaka till Sverige i den 7 april då han under oklara omständigheter plötsligen blivit allvarligt sjuk av mördarbakterier. Jag vet att den 19 juni så markerade den svenska regeringen i det här fallet och sa att man kommer inte att förlänga Murchis mandat om det inte tillsätts en utredning beträffande hur EU-Lex har agerat i detta. Men tre dagar senare väljer Mucci tillsammans med Ciccarelli och öppna Michael Rawlinsons säkerhetsskåp. Det är alltså en stor skandal som sker. Totalt oacceptabelt att man öppnar en svensk underrättelseofficers säkerhetsskåp. Dels är den personen, Michael Rawlinson, bränd som underrättelseofficer på Balkan. Och dels så sätter ju detta andra människors liv i fara. Han hade säkert mycket säkerhetskänslig verksamhet, säkerhetskänsliga uppgifter i det säkerhetsskåpet. Fru talman, jag har inget behov av att på något sätt misstro regeringens intentioner eller vilja att gå till botten, vare sig när det kommer till korruption eller kommer till att skydda utländsk personal. Men jag har ett ansvar som del av oppositionen att granska regeringens agerande. Och jag vill därför ställa två frågor till utrikesministern. För det första, varför sa regeringen helt enkelt inte nej till att förlänga Murchis mandat? Murchi valde ju inte att angripa korruptionen som uppenbarligen var ett stort problem i EU-Lex, utan han angrep de som faktiskt jobbade mot korruptionen. Och detta berörde ju uppenbara svenska intressen i och med att det var flera svenskar som var engagerade i detta. Nu valde ju regeringen dock en annan väg. Man valde istället då att kräva att Murchis roll skulle utredas. Men problemet med det var ju att man själv inte fick läsa den utredning som man hade beställt. Utan man fick den uppläst till det. Inte heller så cirkulerades den här utredningen till de andra EUs medlemsstater. Varför böjde sig regeringen på kravet att inte få läsa utredningen? Låt EUs andra medlemsstater få läsa utredningen.
Tack så mycket.
Ja, det där är ju helt galet alltså. De fick alltså inte ens läsa den här utredningen, utan den bara mörkades. Istället fick de åka ner. De fick åka ner till EU där och få valda delar av den här utredningen uppläst. Men fick alltså inte skriva ner någonting. Alltså de fick ingenting i skrift från det här överhuvudtaget. Det här är inte klokt alltså. Ja, hörni. Tänk er. Det känns ju inte så tryggt att jobba för det här landet alltså. Och det är ju nästan parodi på att det är svenskar som utreder korruption. Men som sagt, det finns också svenskar som har gjort gott i det här. Ja. Jag fick faktiskt ett samtal igår från en som kände någon som jobbade med Stockholm Vatten. Och ja, han hade då gått i de här gamla, du vet, det är ju alltså de här tunnelsystemet, det är ju jätte, jätte gammalt, alltså det är hur gammalt som helst det där. Och Han hade haft ett sår på benet också och gått runt i de här tunnlarna och blivit jättesjuk. Och de hittade ingenting först. Och sen hittade de att det var, han hade fått pesten. Pest hade han fått. Det är också lite skumt. Den här utfrågningen i alla fall är från den 9 mars 2021. Och nu vet vi ju då att Sverige är med i EPO. I det här internationella juridiska systemet. Vi kan läsa lite mer om vad EPO är. Vi har berört innan. Men ja, det är väldigt intressant. Och vi ska lyssna här på inledningen av den här utfrågningen från 2021 då. Och då har vi Ann Linde som pratar om det här. Och ja, Ann Linde vet vi ju att hon det var ju hon som råkade ut för det där pranket. Så att hon är ju, om vi pratar om den seniora nivån i det politiska systemet, inte bara i Kosovo utan överallt så att säga. Men i Sverige har vi ju bara det här. Så att säga, det enda vi har här det är den djupa staten. Så att hon är ju fullt medveten om, ja, hon blev ju uppringd och så handlade det om att det skulle ges lite pengar och då, ja, då sa hon det att vi har lite upplägg för det där. Kan man ta det via andra länder och så vidare. Jag tror jag har spelat upp det klippet också. Men vi kan ta det igen sen. Det kan vara bra att påminna sig. Men här drar hon då lite vad det här caset handlar om.
Paul Jonsson har i sin interpellation ställt frågor som relaterar till Michael Rawlinsons tjänstgöring vid den civila krishanteringsinsatsen EULEX i Kosovo. Paul Jonsson har frågat mig hur jag ser på anklagelserna mot Rawlinson och vad regeringen gjorde för honom under hans tid i husarrest. Varför regeringen inte krävde att få läsa och ta del av utredningen som gjordes av EEAS beträffande Meucci och Cesarellis agerande. Varför regeringen inte hindrade Meucci från att få förlängt förordnande som chef för EULEX. Om Cesarellis utnämnande till hög chef vid EPO påverkar min och regeringens syn på svensk tillträde till EPO. Samt om jag är villig att verka för en utredning av omständigheterna kring fallet Rawlinson i syfte att liknande situationer inte ska uppstå igen. Jag och statsrådet Damberg har tidigare svarat på Paul Jonsson i samband med frågorna 2019-20-976, falska anklagelser mot Michael Rawlinson och 2020-21-822, utnämningen av europeisk åklagare. Låt mig understryka att regeringen tar frågor om svensk utlandsstationerad personal på största allvar. I det specifika fallet rörande Rawlinson så krävde regeringen att en oberoende utredning av ärendet skulle tillsättas. Detta var en kraftfull och mycket tydlig diplomatisk åtgärd. Regeringen fick gehör för sitt krav och en utredning inleddes av den europeiska utrikestjänsten EEAS, som även omfattade insatschefens agerande. Som utsändande stat så fick Sverige sen ta del av utredningens huvudslutsats att ingen kritik kunde riktas mot den svenske utsände. Regeringen verkade aktivt för att den svenska utsände skulle få en skriftlig upprättelse och rekommendationsbrev av EU, vilket också skedde. Insatschefens förordnande förlängdes inte någon mer gång efter att den interna utredningen genomförts, utan EU valde att utse en ny chef för insatsen. Det var i enlighet med de budskap som Sverige hade framfört. Under den tid som Rawlinson till följd av insatschefens agerande var suspenderad från sin tjänst i Kosovo, liksom därefter, så verkade regeringen genom utrikesdepartementet, såväl genom vår EU-representation i Bryssel och vår ambassad i Pristina, till hans stöd. 2016 tog Sverige initiativ till och fick stöd för utarbetandet av ett nytt regelverk för disciplinärenden i EUs civila krishanteringsinsatser. Sverige är nu pådrivande i att uppmana till en översyn av regelverket i syfte att ytterligare främja arbetsmiljön inom de civila insatserna. Regeringen fortsätter med lagstiftningsarbetet för att kunna ansluta Sverige till den europeiska åklagarmyndigheten EPPO. EPPO-samarbetet kommer att fylla en viktig funktion genom att utreda och åtala fusk med EU-medel, och frågan måste ses i ett större sammanhang än att en enskild åklagare från ett annat medlemsland har utnämnts i en process som vi inte har varit delaktiga i. Avslutningsvis. Omständigheterna i EU-läxinsatsen år 2014-15 har utretts på ett oberoende sätt av den instans som var ytterst ansvarig för insatsen, den europeiska utrikestjänsten EEOS. Sverige bidrog till att så skedde och har konsekvens agerat till stöd för den svenska utsände. Sverige har därefter och mot bakgrund av det inträffade verkat för och fått till stånd ett nytt regelverk för disciplinärenden i EUs civila krishanteringsinsatser som vi nu verkar för en översyn av. Regelverket syftar till precis det som Paul Jonsson efterfrågat, att en liknande situation inte ska kunna uppstå igen. Tack, fru talman.
Ja, för några år sedan så hade man ju nästan kunnat tro på det här. Nu blir jag bara så sjukt provocerad av det här. Alltså, oberoende utredning. Det bara, jag ryser i hela kroppen när jag hör det. Det bara känns så svenskt. Och när det känns så svenskt så känns det väldigt, väldigt negativt. Ja, hörni. Jag skulle kunna tro att det kommer någon film om det här. Det är helt klart. Det här är verkligen en modern tids Hamilton. Och jag menar, han åkte ner dit för att utreda organiserad brottslighet. Och sen landar i att brottslighetens faciliterare och möjliggörare är inom den egna organisationen. Inom rättssystemet. Inom statsapparaten. Ja. Till vilken nytta gör polisen sitt arbete då? Om hela apparaten är korrupt. Om det är som ett parallellt system. Ja, det är helt otroligt alltså. Ja, hörni. Som sagt, vad är den här informationen? Ja, och sen var det så här att i alla fall han hade saker hemma hos sin mamma. Ja, någon dator och kläder och så här. Och så bad han då en, ja, de hade då tjänstgjort tillsammans och bad honom. De hade egentligen bara pratat på, nu minns jag inte vad han hette, men han var också med där i Spionpodden, jag tror att det var avsnitt 3. Och så hade han pratat med mamman då på begravningen. Och hon sa, ja, han har ju grejer och så, du kan ju komma och titta på det. Och, ja, och sen fick han i alla fall ett samtal från Must. Och då sa de att, du, varför håller du på och rotar i det här? Han bara, jag rotar inte i det här liksom. Men det var ju hans mamma som bad mig hämta lite saker. Och om det hade varit någonting så hade jag såklart lämnat det till er. Om det är någonting av intresse. Nej, du ska inte göra det där, utan det där gör vi. Så att han fick inte rota i det där. Och det är bara väldigt, väldigt skumt. Vi ska ta ett sista klipp om det här som... handlar om Paul Jonsson, vad han, när han summerar det här lite då. Och så här får det inte gå till, hörni. Det är precis det här vi måste bli av med. Det här är det här parallella korrupta systemet där vi har den högsta toppen som är de riktiga kriminella. Det är de som är klanerna. Det är de som är de kriminella. Och sen det blir så, då skriver polisen ut en p-bot till dig. Och så har vi liksom den högsta toppen som är de organiserade brottslingarna. Det du eller jag möjligtvis skulle kunna göra liksom, jaywalking, vi går mot röd gubbe liksom. Det är så, ja.
Vård.
Tack fru talman, men låt mig också tillägga att jag vet att ett antal duktiga diplomater som har jobbat väldigt hårt med den här frågan, det är också diplomater som jag har djup respekt för, och jag vet att regeringen också till del anledare. Men det är två saker som jag ändå inte kommer ifrån. Det ena är varför vi inte fick läsa en rapport som vi själv hade beställt. Det är ju rimligt att vi kan ta del av hela den rapporten, och det är obegripligt för mig att vi inte fick det, och jag tycker det underminerar lite grann arbetet i att faktiskt få upprättelse och klarhet i vad som verkligen har hänt i den här frågan, tycker jag är i sig självt allvarligt. Låt mig ändå återgå också till den mer övergripande frågan, varför detta är principiellt väldigt viktigt med Michael Rawlinsons fall och vad som skedde i Eulex. Det är ju helt uppenbart att han betalade ett oerhört högt pris för sitt personliga engagemang mot korruptionen inom Eulex. Han utmanade helt enkelt starka politiska krafter och fick betala ett enormt politiskt pris. Och för det känner han både uppmärksammas och hedras. Det andra är ju naturligtvis att om en utländsk aktör ger sig på en svensk underrättelseofficer, oavsett om den officeren är sekunderad och jobbar under EU-flagg eller svensk flagg, så måste Sveriges respons alltid vara stenhård vid såna tillfällen. Det är totalt oacceptabelt att bryta upp en svensk underrättelseofficers säkerhetsskåp. Det sätter människors liv i enorm fara. Och därför måste det alltid vara en mycket stark diplomatisk markering, för annars så kommer detta att ske igen. Och för det andra då, och det förutsätter jag att vi är helt eniga om, jag och utrikesministern, alltså det är alltid oerhört angeläget att angripa korruption. Korruption sliter sönder samhällen och skapar enorma orättvisor. Kosovo är ju då enligt Transparency International Europas tredje eller näst mest korrumperade land efter Ryssland. Tyvärr har utvecklingen gått på ett fel håll på senare tid. Så att när det då uppdagas att EU-Lex, den mission som är på plats för att bygga upp rättsstaten och bekämpa korruptionen, att det finns välgrundade anklagelser om att det sker korruption inom EU-Lex och att man också finns aktörer som göder korruptionen, så måste det tas på allra största allvar. Detta är oerhört allvarligt. Det som också är allvarligt är ju om detta då uppdagas, vilken respons blir det inom EU och bland dess medlemsstater? Jag kan konstatera att entusiasmen för att utreda den här frågan har varit begränsad. Både tycker jag inom EUs institutioner och bland viktiga medlemsländer. Det är ju också någonting man behöver angripa. Nu säger utrikesministern här i svaret att omständigheterna om EU-Lex-insatsen har utretts på ett oberoende sätt av den instans som hade ansvar för insatsen. Ja, det är naturligtvis helt korrekt. Det är ju EAS som själva utredde. Problemet var ju bara att EAS var del av problemet, uppfattade jag. Man tog inte de här sakerna på fullaste allvar. Det skulle ju ha skett en oberoende utredning utanför EUs utrikestjänst. En sån utredning hade haft ett mycket större mått av legitimitet. Jag uppfattar inte heller att det har skett ett betydande mått av uppföljning och ansvarsutkrävande utav detta. Jag kan konstatera ändå dock att Mucci fick förlängt förordnande fram till juni 2016. Så var det ju, och sen slutade ju han insatsen. Jag kan också konstatera att Ceccarelli då, som ju också fick kritik i den här utredningen, han har ju gått då vidare till att få en mycket hög och central position inom EPPO, alltså som då ska arbeta för att bekämpa korruptionen inom EU. Och det tycker jag är anmärkningsvärt i sig själv. Jag måste ändå fråga utrikesministern hur hon uppfattar vilka signaler det ändå sänder till allmänheten att sådana här saker kan få fortgå över tid inom Europeiska unionen. Både jag och Alinde är ju varma anhängare av ett starkt europeiskt samarbete. Tack så mycket för det,
utrikesministern.
Ja, hörni. Vad säger man? Ja, vad han säger här helt enkelt, det är ju att han blev motarbetad. Frågan är lite vad han har för roll i det här, Paul Jonsson. Och när man utreder det här så blir man själv motarbetad. Och man tillsätter en utredning där man utreder sig själv för korruption som man själv har begått. Ja, det här, ni hör ju, det här är, det känns svenskt. Det här känns som Stockholms byråkrati faktiskt. Det här känns Stockholms byråkratiskt, helt klart. Ursäkta, jag skulle bara nysa där. Nej, men det här är, jag tror inte att det sista är sagt i det här. Och som sagt, Ann Linde ville få det till att den här domaren blev avsatt. Men så var det alltså inte. Han fick förlängt. Så han fick sitta kvar. Och sen slutade han. Men när Sverige sa att vi kräver att han inte ska få förlängt, då fick han ändå förlängt. Så det betyder att de sket fullkomligt i vad Sverige sa. Det brydde de sig inte överhuvudtaget om. Och sen då när Paul Jonsson försöker utreda det här, så ja, då blir han motarbetad överallt. Så att det är som att köra huvudet i en vägg. Och man kan väl säga att det är väl skönt att vi har lite förvaltningsassistans i det här landet. Och mer kommer det bli. Det kommer 1000 amerikanska soldater hit. Och det kan ju behövas. För att man kan säga att korruptionen här i det här landet, det sitter i väggarna. Och ja, de amerikanska styrkorna kommer bland annat att luftsätta med helikoptrar. Och de kommer märkas mycket i hela bygden. Det blir en stor övning i Skillingaryd, Hagshults flygbas och Eksjö. Med 1000 amerikanska soldater som invaderar och lika många svenska soldater. Så att, ja som sagt, Sverige är under belägring, tror jag, av en anledning. Och det är precis den här Stockholmsbyråkratin. Det är den här korruptionen som sitter i väggarna. Och här ser ni då. 1000 amerikanska soldater kommer hit. Och ja, om det inte är så att svensken vaknar av det här, då vet jag inte. Och nej. En konsekvens för Skillingarys del blir att Skillingarys vårmarknad måste flyttas i tiden till en annan plats än slätten. Oh, nej. Det är hemskt ju. Ja hörni, jag tror att vi håller där, så försöker vi liksom renodla den här sändningen till att handla om Michael Rawlinson och hans gärning och hans tragiska och mycket märkliga död. Och frågan är vad inte hans, om inte hans dokument kommer komma fram en dag. Det håller jag inte för omöjligt. Vi vet ju att allting har avlyssnats. Och även om han har känt att han inte har fått ta del av information, så finns det. Det finns en motverkan mot hela den här korruptionen. Och det finns en anledning också att allt det här kommer fram nu. Vi är i en exponeringsfas. Och allt det som vi har hittat i form av korruption, det trodde jag inte för några år sedan. Verkligen inte. Så att det är spännande. Tack igen till alla er som stöttar den här kanalen, så jag kan fortsätta med det jag gör. Och vi ses igen imorgon klockan 12. Och jag tänkte bara säga det att jag gjorde ju en intervju med Riksbanken igår. Och han var väldigt så, vad ska jag säga, han var väldigt inkörd på det han själv kunde. Och han verkade inte ha intresserat sig så mycket för det som är utanför hans gebit. Och mitt mål med den där intervjun, eller ja, samtalet, det var ju att få honom att berätta så mycket som möjligt. Så att jag försökte inte riktigt använda rätt terminologi. Jag ville uppmuntra till konversation. Så gå gärna in och lyssna på det där, så kan vi diskutera det mer imorgon. Ha det riktigt, riktigt gott nu allihopa. Så ses vi imorgon.